La 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 la.
Mi 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 mi.
I podd Faust får du inblick i arbetet med föreställningen Faust i gasklockan. I varje avsnitt träffar vi nya personer som berättar om just deras process och utmaningar.
Jag heter Oskar Humlebo. Jag är engagerad för att göra musiken till Faust i gasklockorna. Och även för att ha någon sorts pseudoskådespelarroll, gissar jag. Smyga runt lite och se död ut och säga en annan replik. Och framföra musiken då också, live. Det är mitt jobb.
Karl-Johan Ankarblom heter jag, Kalle. Och finns det här som dirigent på föreställningen. Sen har jag hjälpt till att realisera Oskars musik för symfoniorkestern.
Hur har ert samarbete sett ut?
Ja. Jag tror den punkten mitt emellan oss var en tysk faktiskt.
Ja, just det.
Var väldigt roligt. Får vi inte glömma bort det. Vet han Jan Angermüller i Hamburg.
Ja.
En främmande man som hanterade alla MIDI-filer.
Ja.
Det tog några veckor. Jag tyckte mer med synd om den här stackars tysken.
Ja. Som ingen av oss känner egentligen.
Som ingen av oss känner. Jag trodde det var en kompis till det, men det var det inte. Det var någon främling som åkte på sortera alla mina MIDI-filer.
Ja. Får förklara att steget från Oscars process framför din dator med dina ljud och dina gitarrer och det var ju mitt jobb att omvandla det till noter som symfoniorkestern kan spela från.
Inget
och det är något
jobb.
Jag gör dagligdags, men just det här fallet så hade Oscar jobbat ganska mycket med ljud som lät som orkesterljud redan. Så att, det fanns en klar tanke hos Oscar och tänkte jag direkt att det finns ingen anledning för mig att återfinna hjulet. Så då liksom med hjälp av den här berömda tysken och Jan som hjälper till att ta Oskars skisser han hade gjort i sitt program och göra om dem till ett format som jag kunde importera i mitt notprogram. Och sen så jobbar vi därifrån för att skapa notmaterial till orkestern.
Ja, så vi har lärt oss en hel del om så här kompabilitet mellan program här nu.
Verkligen.
Den är inte så bra som man kan tro det.
Gissas. 2015.
Nej. 2015 så var det total katastrof att få det från mitt musikprogram till ditt musikprogram.
Ja, ja.
Men du och jag sågs väl för första gången för ett år sedan annars, tror jag, uppe i Karlstad.
Just det.
Vi satt och tog en kaffe där. Du och jag och Peter, nej.
Nej, Marcus var det.
Marcus var det, du och jag och Marcus. Ja. Och drack kaffe. När vi började prata om hur det skulle vara.
Just det är bara ett år sedan upp så här. Det känns nästan ja. Men det var också så här, just det, precis exakt en sån här dag på vårsol.
Precis.
Du satt där.
Jag kommer ihåg direktivet kom att så här, taket skulle lyfta på gasklockorna.
Okej.
Okay. All right, där sätter vi ribban.
Det ska vi kira. Jo, men det gör vi varje kväll faktiskt.
Ja, det blev så till slut. Sorry.
När kom förfrågan? Kom det för ett år sedan?
Ja, för mig kom det förfrågan nästan för 2 år sedan. Mm. Jag tror början av sommaren 2013. Då kom förfrågan först, om jag var intresserad. Och sen har det liksom vuxit fram, vad det skulle bli. Och det kom tidigt upp i diskussionen att vi behövde en bra, kompatibel, kapabel arrangör. Och då dök Kalle upp på bilden. Mm. Och vi gillade varandra på en gång så fort vi träffades.
Mm. Absolut. Jag tror jag fick frågan i januari eller något sånt där. Lite innan vi sågs. Och drog ju direkt öronen åt mig på ett sätt. Och öronen ifrån mig, vad heter det, utåt på ett annat sätt. Att, som arrangör så får man ofta den här typen av gig i knät. Att, som mer eller mindre går ut från att ta den här högen med skräp. Och sen så förväntar vi oss att du kommer leverera en Ferrari. Det är ju, that's my day job, så det är helt okej. Men ofta, ibland så, ja, ofta så känner man kanske att man drar en väl liksom, lång tråd liksom, för att få ut slutresultatet. Men så har det absolut inte varit med Oscar. Det har varit så jävla skönt. Grymt intelligent och trevlig kille och extremt kreativ och väldigt klar med vad han vill ha. Så att för mig har det varit liksom jämfört med vad jag trodde när jag fick samtalet första gången så har det varit a walk in the park som har varit väldigt trevlig. Mm. Och väldigt lätt. Jag brukar alltid säga att det är väldigt lätt att arrangera bra musik. Man vet alltid vad man ska göra. Och som sagt, Oskar är väldigt klar med vad han vill. Så att det har varit väldigt lätt.
Vad fint sagt.
Ja, men det är så.
Säger du nu när micken är på?
Ja. Sen. Nej, men det är så.
Men det blev ju en stor skillnad faktiskt. Det du gjorde gjorde det fantastiskt mycket bättre.
Ja, vad som hände egentligen? Du hade mycket stråkdjur och sådär. Och sen lärt till lite träblås.
Ja, jag hade faktiskt ingen koll. Jag har lärt mig liksom mycket mer nu. Såklart. Ja. Det är väl naturligt på något vis. Men jag hade ju ingen aning om vad, liksom, vilken roll en fagott spelar i sammanhanget. Vet. Men nu vet jag det.
I will never forget.
I will never forget the fagottet. Och bastrombon, jävligt coolt instrument.
Ja, det är fantastiskt.
Jag hade ingen aning om att det fanns. Men
basklarinett också, gillar vi det.
Ja, det är jävla fint faktiskt.
Ja. Ja, då går vi loss här.
Ja, men det blev väldigt lyckat. Det var inte helt enkelt, vet jag, från den början. Jag träffade ju Peter Oskarsson många gånger för att gå igenom. Eftersom den här musiken, just den symfoniska musiken, skulle ju liksom vara färdig i princip före vi började repa någonting. Så skulle den vara klar och levererad. Mm. Så jag fick ju sitta med honom och så här, anta och gissa hur slutscenen skulle bli. Och sen försöka göra musik, liksom sitta med manus och så här, hur lång tid tar det att säga det här ungefär? Och hur lång tid tar det här? Hur mycket plats ska man ge? Och skriva musik efter det ramverket var en jävla utmaning. Jag säger faktiskt det. Det var väldigt spännande. Och samtidigt försöka lämna så mycket öppet så det skulle gå att ändra ifall någonting sket sig. Mm. Det var väldigt spännande och jag är väldigt glad att det inte var något som sket sig ordentligt.
Faktiskt inte,
nej. Nej, inget stort.
Nej, men det har ju varit en väldigt smooth process, alltså över hela spektrat måste jag säga. Jag är nästan på gränsen till besviken. Att jag var ju beredd på, jag gillar ju när det krisar till sig lite och lite stressigt och lite, man får anstränga sig lite.
Men ja, så mycket drama blev det inte.
Anstränga har vi gjort, men det blev inte alls den här liksom.
Ja, det kunde ha blivit så mycket värre liksom.
Ja, gud ja.
Det är fint också att Peter Oskarsson var så klar redan från början. Men för slutscenen blev ju ungefär som vi snackade om redan i liksom augusti.
Ja. För att bara uttrycka det kort så är de ju vana att jobba med döda personer. Vivaldi och Beethoven och de här grabbarna. Som, alltså material som har legat klart i århundraden som det är. Här var det en levande process. Och jag skruvade mig väldigt åt de här tidiga deadlinesen och tyckte mig veta att liksom det är för tidigt. Ingen vet ju någonting så här tidigt. Alltså material skulle vara in ett halvår före första repet så här, innan ni ens hade liksom tänkt någonting. Och jag försökte säga lite så här, ska vi inte fundera på. Men alla hade gått igång. Jag kom in långt efter att planeringen var lagd. Så att det var bara att köra. Och tänkte att okej, vi gör den här läsningen. Vi hade i januari hade vi en träff med orkestern och spelade in den här grejen. Sen var jag beredd på att allt skulle vara helt annorlunda till premiär.
Det blev typ en repris.
En repris. Nästan ingenting var annorlunda. Helt otroligt. Jag tror nästan unheard of faktiskt.
Ja, det var faktiskt skönt att det inte blev så mycket mer krångel. Resten av föreställningen var ju lite mer abstrakt, kan jag säga.
Ja, det. Men nej, musiken har gått som en dans.
Mm. Så det är rent tekniska var en häftig utmaning. Hur får man liksom en symfoniorkester att stämma tyst under en föreställning och sen gå upp på scenen i kläder och notställ och lampor och akustik och uppmickningar. Bara det var en utmaning också.
Ja, för akustiken är ju svår i stora klockan.
Ja, den är inte helt enkel alltså. Det är den här underbara att står man på ena sidan så hör man exakt vad som händer på raka motsatta sidan. Liksom, men inte vad som händer i mitten. Så att säga. Så för publiken som sitter på den spegelvända sidan från fiolerna eller från stråkarna. Mm. De hör ju dem perfekt liksom, men ingenting om hornen som egentligen sitter närmare. Så det är väldigt spännande på så vis. Mm. Och sen att få skådespelarnas röster att höras över symfoniorkestern utan att man tar ner dynamiken så mycket att det bara blir fjutt. Mm. Ja, spännande.
Sen kan vi kan droppa bomben här att det är ju bara en halv symfoniorkester publiken upplever.
Det
har ingen nämnt. Det är credit till oss faktiskt.
Nej, det är
ingen
sant.
Som har pratat om.
Det är ingen som har pratat
ingen om det. Ingen recension, ingenting. Ingen som har märkt. Någon har ens nämnt det någon gång till mig.
Nej, och det är ju för där är ju akustiken i gasklockan rätt bra. Att det ekar ganska mycket.
Ja,
så det låter som två orkester. Liksom. Men det är sant, det är rätt. Det är ingen som har sagt någonting.
Nej.
De skriver ju bara att det är en symfoniorkester.
Varför är det så?
Nej, men det är någonting. De har ju väldigt så avancerade tjänstgörings... reglerat som fasen hur mycket tid och på vilka tider på dagen och hej och hå, det är väldigt sådär, jag tror det har mest med det att göra.
Dessutom, det hade nog varit svårt att få in 52 pers
ja,
i lokalen faktiskt.
Inte gott heller. Eller,
så det är på håret som det är nu då?
Verkligen, precis. Så att, men det har gjort att musikerna får ju liksom glänsa lite på ett annat sätt än vad de inte, alltså mot vad de får på konserter. Så de är färre och framförallt för blåsarna så är de plötsligt solister allihopa. Ja, de är inte vana vid där borta, de är vana att smälta in igen. En hel blåssektion på ett annat sätt än vad de gör här.
Så aha, det är rätt i.
Generellt så måste jag hylla orkestern. Jag tycker jag var väldigt nervös att det skulle bli väldigt tungt att gå in och göra liksom bara slutet på en föreställning och spela några toner och gå därifrån. Och liksom, vi sitter ju i källaren där och väntar och är ganska detached från föreställningen på ett sätt. Mm. För att vi måste liksom vara under
Visst.
Under spelscenen och vänta och vänta och vänta. Men det har gått hur bra som helst. De är otroliga. På gott humör och spelar som fan varje kväll. Då. Ja, och sen måste jag hylla Peter Holms kostymer till orkestern. De har ju verkligen räddat hela verksamheten. Våra fantastiska hattar har blivit en social hit på sociala medier. Orkestern älskar och de byter hattar varje kväll och de leker med de här. Nej, de går ju omformar de här hattarna. Ja, det har faktiskt räddat hela grejen. Det är inte socialt på ett sätt. Det är väldigt kul i alla fall att de har så kul med de här kostymerna. Jag tycker det är otroligt kul att följa. Jag har samma varje kväll så jag är lite tråkig, men de byter och håller på. Liksom det, ja.
Fan vad fint. Mm. Jag hade ingen aning om.
Nej, fantastiskt.
Jag har också bara stött på positiva. Och de tar allt så enkelt tycker jag. Liksom, här med att ja. Liksom, någon fick fel noter någon kväll. Liksom. Det var inga problem, det var bara att byta. Liksom.
Ja, precis.
Men det är skönt.
Men hela, allt inom att folk är ju bara guld. Och sen så, om vi ska skoja till det, så är det ju magiskt för orkestern att komma upp och spela de här 20 minuter och sen få en roaring standing ovation. Det skrattar de åt mycket. Liksom.
Ja, vi jobbar i 3 timmar ja. för att dra igång en publik ja, och ni kommer in med sköna frukterna.
Och folk bara slänger sig upp och klappar och liksom orkestern bara, okej. Okay. Så att jag tror att de har det ganska bra. Jag tror att de får ut...
Tacksamt gig.
Tacksamt gig. Tack för det.
Fina kläder, spela en kvart och få stå en ovation varje kväll.
Win.
Ja, så kan man leva.
Yep.
Helt okej.
Men Kalle, Gävle symfoniorkester, det är inte första gången som du arbetar med dem.
Nej, jag är så extremt tacksam alltså, att jag har fått... Det var ju en ingång för mig i det här också, ska jag erkänna, att få in och gå in och ställa sig och dirigera en orkester så mycket. Det är ju någonting som många dirigentelever på musikskola skulle ge sin högra arm för. Det blir lite svårt om man ska dirigera. Men så jag tror jag räknat ut att jag får på 10 timmars effektiv musiktid med symfoniorkester. Det är extremt mycket. Alltså effektiv, att musiken verkligen går. Så det är min stora skola i det här. Mm. Förutom att möta Oscar och hans musik så är det att... För det är en väldigt vanlig sak att stå framför en symfoniorkester på alla, både socialt och även liksom det här slagtekniska man gör som kanske ser ganska enkelt ut utifrån, men som är väldigt...
Jag tycker det ser skitsvårt ut.
Ja, det är för mig också skitsvårt. Det är något jag liksom övar på varje kväll. Som dirigent så måste man tänka att man spelar ju inte musik, utan man är en stor semafor som bara står och pekar att nu får ni göra det ni är bäst på i en timing som you see fit. Jag visar vad jag vill och sen spelar ni. Jag spelar inte.
Du bestämmer.
Jag bestämmer. Men jag spelar inte. Och att liksom koppla bort det här tanken att man inte spelar, det är en väldigt vanlig sak. Alltså väldigt... För jag kan till exempel bli ett slag som kommer här och sen kommer orkestern en millisekund senare. Och det där, bara där så har man släppt det med det musikaliska, att saker ska vara tajt till exempel. Det är man helt fast i när man spelar. Men det får man liksom tänka bort och det är en väldigt vanlig sak. Så att, jag är så glad att jag har fått den möjligheten. Sen har jag gjort en massa andra projekt med Jörgen Antonsson som är skådespelensemble som heter Symphonic Stomp of Sweden, där vi tolkar svensk folkmusik i symfonisk tappning med Jörgen som solist och har gjort mycket. Och en braksuccé faktiskt, och vi är bara början på den processen. Så att,
vann inte ni någon pris nu?
Det är sant, Oskar. Här får du 100 lappen. Jo, vi fick ett jättefint pris på Folk- och Världsmusikalen för årets tvärspel. Det vill säga årets crossover-möte skulle man kunna översätta det med. Så det var en fint erkännande. Jag var ju rädd att vi skulle bli slaktade av folkmusiksvängen för det här. Liksom. Det är ju inte så vanligt att det funkar så bra, de här mötena mellan klassisk musik och folkmusik. Du intellektualiserar folkmusiken ofta och gör den så här, ja men det är kul att den finns, nu kan vi göra något annat av den, men så funkar inte stomp. Så att, det är ju, där är ju hela orkestern som ett enda band tillsammans med Jörgen, och vi spelar låtar rakt upp och ner. Så att, ja, väldigt glad för det också.
Oskar, hur har din process sett ut? Du har inte bara skrivit musik, du har gjort ljuddesign.
Ja, den har smält ihop lite grann. Mm. Det var ju musik först från början, mycket. Och jag gjorde en satans massa musik innan vi ens satte igång och repa. Det var också så här deadlines, det var bråttom som fan liksom. Sen när man kom på plats så var det så här, oj, jaha, det var inte så bråttom. Och då blev det lite mer abstrakt istället. Så det gick ju liksom smält över från att vara mer musik. Jag var nog lite mer van med den här sortens teater där det är teater, 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 musik, teater, 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 musik. den stilen. Jag är förstås glad att det inte blev så, för det är lite tråkigt kan jag tycka. Men, istället så blev det med att jag så accentuerade scener. Det handlade mycket om stämningar och accenter och vertikaler.
Wow!
Vertikaler är ett nytt ord jag har lärt mig under den här processen. Jag har inte riktigt förstått det än. Men det är helt enkelt inte horisontellt, utan det är vertikalt. Så det blev mycket ljudeffekter. Det blev mycket, och det var en jävla rolig utmaning också. Vad kan man göra med ett piano förutom att spela på det liksom? Jag tog en kväll här på teatern där jag fullständigt sparkade skiten med piano bara för att få roliga ljud ur det. Vet, man slog på det, sparkade på det, slog i luckor, vet, stampade på pedalerna, knäppte på strängar, slog på strängar, slängde saker på strängarna. Så jag slängde en liten ukulele på strängarna för att se hur det lät. Och fick fram massa roliga ljud, och så kunde jag blanda dem med lite annat ljud. Jag pitchade ner något grisskrik vid något tillfälle, och sen så körde jag en gitarr, vet, en oktav ner med 100% reverb, och så tillsammans så blev det typ Kirons entré. Typ.
Så.
Ja, det är massa grisskrik och trasiga pianon. Så det blev väldigt mycket sånt skoj. Alltså jag tror inte man, när man som publik hör ljuden och stämningarna och accenterna, så tror jag inte riktigt man anar vad de egentligen innehåller. Så jag tror att allt från respiratorer till sådana EKG-maskiner till allt möjligt skoj som jag bara gjort om och fixat. Och...
Vilken kväll fick du pröva dem och vart?
Ja, det är ju sjukhusscenerna faktiskt. Det är massa, de låter ju helt bisarrt. Det är någon som låter som en uggla som drunknar. Liksom. Men då är det någon som håller på att ta sitt sista andetag i en respirator. Liksom.
Var tittar du de samplingarna?
Överallt. Några på YouTube hittade jag. Grisskrik på YouTube. Ja. Faktiskt. Det var inte så trevligt kan jag säga att leta grisskrik på YouTube. Det är stigmatiserande. Ja. Och sen finns det så här freesound.org, ja, man kan bara googla liksom, du vet, någon så här iron lung sound effect liksom, så hittar man.
Wow.
Och så blandar det med någonting musikaliskt. Jag har köpt på mig även hur jävla många konstiga instrument för den här produktionen. Bara digitalt liksom, men massa roliga instrument. Bland annat den första synten som någonsin gjordes under 30-talet tror jag. Så 1000 såna, eller 10 000 såna små rör som drev den liksom, som låter helt fantastiskt. Och någon glasorgel, när man spelar på stråkar på små glasbitar och sånt där. Väldigt fina saker. Så det blev ju mer och mer så, och mindre låtar så att säga. Och det är ju det här när man ska applicera musiken på, eller man ska integrera den i teatern, så blir det ju alltid en utmaning. Vem ska sjunga? Och vet, rent tekniskt, det är 4 olika scener här, du vet, som vi går runt. Man måste ha trådlösa system till gitarren, det är trådlösa system till piano, bara det är trådlös midi, något helt nytt. Så min fröj lever sitt eget liv nu, den bara ballar lite grann och sen spelar lite egna toner ibland.
Slumpgenerator, det är fantastiskt.
Ja, det har blivit mer och mer så. För något gig som lade till egna toner också, det var väldigt skoj. Folk trodde jag fick feeling.
Det visste inte jag, när jag trådlös midi är fantastiskt.
Ja, det behövde vara piano liksom. Jag sitter ute i vattnet och scenen snurrar och så brinner det, så man kan liksom inte ha sladdar. Så vi var tvungna att lösa på något vis. Jag tror Micke Andersson, han och jag har haft ett väldigt kul samarbete. Vi har ju skrattat så vi nästan kissar på oss flera gånger, för det är så bizarrt vad vi håller på med. Han beställde något trådlöst midi-system från Ungern, tror jag.
Förstås.
Och han fick det så här rätt 3 dagar innan premiär. Men det funkar för det mesta i alla fall. Så det har varit utmanande och jävligt skoj faktiskt.
Vad har du, piano batteridrivet då? Eller?
Ja, batteridrivet piano faktiskt.
Är det så?
Men det funkar väldigt bra. Det kom fram några unga personer efter en föreställning och sa, men där när ni, liksom, pianot välter ju också, liksom, välter ju ner i vattnet också.
Okay.
Måste ni inte stämma om det då? Är inte det jättejobbigt att börja stämma om pianot? Så de hade helt köpt det där med att det var en riktig flygel.
Wow.
Så illusionen funkar ju.
Ja, men, verkligen.
Så länge den inte liksom blup, 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 så här.
Eller grevat.
Just, då får jag bara spela med i det.
Jag måste komma upp i källaren och kasta källaren och se det här.
Ja, jag tror jag skulle gilla det faktiskt. Ja. Så får du se mig hänga i taket också.
Det vill man inte missa. Så grattis er som har biljetter.
Ja, grattis er som såg, inte gårdagens, men vad blev det, tisdagens föreställning när jag fastnade i taket och inte kom ner. Det var fantastiskt roligt.
Det hände.
När strömmen gick, när jag hängde upp i taket och blev kvar där. Ja, det var humor.
Wow.
En fantastisk liv.
Ja, väldigt lite, för med tanke på hur extremt mycket teknik det är, så är det inte mycket som har gått fel. Och ingen har gjort illa sig, det är jag väldigt glad för. Och jag har inte gjort illa någon med min gitarr eller den här spetsiga, elaka saken. Den är ju som gjord för att sticka ut ögonen på någon.
Men du sa att du har skrivit en väldans massa musik. Är det många darlingar som du har fått?
Ja, det är några som har fått stryka på foten faktiskt, vilket är lite synd. Jag kämpade in i det sista för några av dem, men om de inte passar så passar de inte liksom. Och de kommer istället, det kan jag passa på att säga, de kommer istället att ligga kvar till framtida projekt. Jag hoppas jag får jobba ihop med Kalle igen. För jag har ju verkligen fått blodad tand på att skriva musik till Symf. Så det skulle jag göra igen. Och då finns det en hel del små idéer och bitar kvar som säkert kommer användas till det. Så jag ser det inte som ett bortkastat arbete, utan snarare väldigt inspirerande och ackumulerande.
Vad har du tagit
sig
annan roll då?
Jag är ju skräckslagen för att göra skådespel. Det är det värsta jag vet. Så, mycket hellre. Så får man gitarr och en mick och det är liksom, så spränger rollen en miljon människor där. Det är helt okej. Liksom. Men så fort man tar bort det där och så säger man, säg det här, då kissar jag på mig. Liksom. Det är fullständigt skräcken av det. Men det har blivit lite lättare allt eftersom. Vi har inte så där vansinnigt många repliker. Men ensemblen har varit väldigt snälla och hjälpt mig igenom det. Typ och sagt att gör inte så där för då ser du ut som en idiot. Gör så här istället. Okay. Så det har gått rätt bra ändå. Och det är ju så hela verket är ju så abstrakt. Det är ju inte någon vardagsrealism. Det är ju helt det är som en, det får ju alldeles underlandet och verkar som folkölsfylla liksom. Mm. Så det är ganska lätt att smälta in i mängden också. Mm.
Men du har jobbat på scen tidigare?
Ja, en gång eller två gånger. Jag har gjort en teater tidigare och en opera, en barockopera. Lustigt nog får jag alltid vara död. Det är som att säga, ja, men han kan inte riktigt agera så bra, men han sjunger ju fint, så bara, vad ska vi göra med honom? Vi målar honom vit i ansiktet så får han vara död och smyga runt. Skämtar det att liksom, när jag väl dör så kan det stå på gravstenen liksom, den här gången är det på riktigt liksom.
Tack,
han har låtsats vara död hela livet, nu är han det på riktigt. Vad var frågan?
Men ja,
varför smink?
Ja, men jag förstår vad du menar, men sånt här. Ja, Värmlandsopan, precis. Ja, det var en sångroll, det var en opera. Och det var den Orfeo, Monteverdis Orfeo. Så då var det mest sång och samtidigt lite agerande. Men där var det ju extremt, extremt välrepat. Liksom, gå från A till B, gör det och sen går du dit och gör exakt det. Här är ju lite mer flytande liksom, eftersom det är så stort verk. Och skådespel är ju, alltså när det är rena repliker och agerande, är fortfarande skräckslagen för. Det är läskigt på riktigt tycker jag. Jag förstår inte hur de vågar.
Men skådespelare känner väl trygghet i sitt manus? Det är väl liksom tvärtom för dem?
Ja, det måste det vara. Att sjunga kan kanske är läskigt, tycker du.
Ja, men just att jag menar, det finns ju många skådespelare som är, paniskt blyga i verkligheten utan sitt manus. Och sen så bara går de ut och äger på en scen först där, när de får regi och ett manus.
Ja,
det är så olika det där.
Det är så olika, men de är så skickliga också. Det är så coolt att se. Det är klart att de har liksom tränat länge liksom, och skaffat sig verktyg. Mm. Men de är så jävla skickliga på att snappa upp saker snabbt och göra någonting av det. Liksom. Själv står jag som en lyftstolpe och säger, jaha, okej, ska vi, okej. Okay.
Men det är ju å andra sidan deras jobb. Precis. Och du är snabb på att snappa upp musik.
Ja, det är precis. Och det är ju mitt hantverk. Liksom. Det är det jag har övat upp, så makes sense.
Men du har också skrivit för Göteborgs stadsteater, va?
Ja, precis. Jag gjorde Mikhail Witkowskis bok Lubievo. 2012 satte vi upp den där. Det var min första kontakt med teater faktiskt. Jävligt roligt faktiskt. Det handlade en story om homosexuella och transsexuella i Polen under sovjettiden. Den var jävligt skoj faktiskt att få vara med om. Vi hade några som reste sig upp och gick i publiken. Det var ett varannat ord, det var ju kuk liksom. Det var några som sa, nej, usch, det här är för vulgärt. Och jag tycker sånt är skitkul. Jag gillar det. Ja, men så stående ovationer och folk som går. Liksom. Mamma har gjort något rätt. Ja,
absolut.
Ja, det var väldigt roligt faktiskt. Det var ju lite mindre, eller så det var ju på en scen. Och bara en och en halv timme lång typ. Liksom. Det här är ju något helt annat. Det går ju inte att jämföra med något man gjort tidigare.
Har fått blodad hand kanske?
Ja, det har jag. Alltså, jag älskar ju den här dynamiska tillvaron. Att liksom få hoppa från ena till det andra. Att liksom få åka på en popturné och göra det. När man tröttnar på det så får man hoppa in i ett sånt här projekt där man hänger upp och ner i taket med liksom vitsminkad och har grisskrik i bakgrunden. Sen tillbaka till något annat.
Welcome to my day job.
Ja, så känner jag ibland när man sitter där och bara säger, ja, det här är mitt jobb. Liksom.
Det, just.
Ja.
Så är det ju.
Jag gillar det. Så gärna, jag vill jättegärna göra. Ja, som sagt, jag vill gärna jobba upp med Kalle igen.
Detsamma.
För det var väldigt roligt faktiskt.
Otroligt nice.
Han skrattade inte åt mig när jag gav honom musiken. Det var väldigt klart. Så när man går över och svarar så, nej, nu kommer kritiken. Nu kommer det liksom. Men det är första gången.
Oskar har ett fantastiskt melodisinne. Som jag tror vi, eller delar i alla fall, känner jag. Alltså, jag är också, jag brukar säga att jag har fel jobb. Jag är en topliner egentligen, som de kallar det. Det vill säga, jag är bra på att hitta på melodier. Så att där känner jag direkt släktskap med din musik. Liksom.
Fint.
Så fort det är melodiskt drivet, då vet jag precis vad jag ska göra. Alltid.
Det kanske ska slås ihop och bli en sån nytt pretentiöst Stockholms låtskrivarpar. Liksom. Kan vi ha några coola namn.
Precis.
Det borde vi göra. Vi får hitta, göra så här Ace of Base och skaffa en blondin och en brunett och så ja. Tar vi över världen.
Precis. Ta med oss Faust-ensemble. Så.
Det
så fint. Det måste vi göra. Det måste hylla dem för fast ja, när de sitter här. Fan, de sjunger ju skitfint.
Ja, det gör de verkligen. Riktigt duktiga sånger.
Jag står ju mitt i dånet och orkestern här, så jag hör dem bara att de är med, så jag hör inte egentligen vad de gör, men jag hör att det låter jättefint. Det måste göra, jag tänker att det måste göra massa för teatrala effekterna att då, i det rummet där.
Ja,
det står kvar det plötsligt i långsamma.
Verkligen. Ja, också alla figuranter. Alltså, de har verkligen, det är ju inte så jävla enkla grejer de ger sig på heller. Liksom.
Verkligen inte. Det är Rolf Kristiansson heter han som har jobbat mycket med
ja,
dem.
Precis.
De sjunger väl till och med någon så här äldre musikkör och grejer. Var
ja, det är en liten bachoral med där. Vi har köpt något Purcell-stycke och,
wow.
och massa olika. Det är den här underbara disciplinen som folk kan ha. Liksom. Vet, när man, ja. Bara, man ses varje dag och så övar man verkligen. Liksom, ja. Man går in i detalj. Och så. Jag tycker det är imponerande och roligt. Bara förklara liksom femfjärdedels takt för någon som aldrig har stött på liksom, musikteori förut. Och få dem att faktiskt sjunga det liksom, och göra det varje kväll bra. Det är underbart att de har gett sig på det.
Låtstugan, jag spelar de musik som inspirerar din musik? Eller spelar de folk?
Dels spelar de ju någon folkmusikstycke först. När de leder folk från en lokal till en annan. Sen den här karnevalscenen. Men det är någonting jag jobbat ihop med Jörgen mycket med. Så jag hade liksom bara grundmelodin. Man fick ju en text. Jag har inte skrivit någon av texterna utan alla texter har ju kommit från dramaturgiatet. Så jag fick en text och då var jag bara hitta en melodi som är liksom så härligt karnevalsk, liksom Lorenzo Medici karneval. Liksom. Så jag bara gjorde en superenkel melodi på den och sen så satte vi oss och arrade tillsammans, jag och Jörgen. Och han petade in någon jigg som de har spelat med låtstugan så det blev ett drag i det hela.
Kalle, ja. Du har ju tidigare varit engagerad vid musikalscenar.
Ja.
Finns det påfallande likheter eller skillnader?
Oh ja, det finns massor med likheter. Jag älskar teater. Jag brukar ju skoja så att jag är teaterhoppa mer än vad jag är musiker. Grund och botten, jag tror det. Den känslan för drama och teatralitet och effekt tror jag gör att jag lyckas med de saker som jag eventuellt lyckas med. Men det som är största skillnaden mot liksom bara musik, det är att allt som musiken gör är en avvägning mot något som är en större helhet. Musiken står ju inte i centrum, utan musiken är där för att berätta en historia eller passa in i en kurva eller ha en dramatiskt skeende så att säga. Och det passar mig väldigt, väldigt bra. Jag känner mig helt som hästen i gamla cirkushästen i manegen här, för att när det finns ett drama att relatera till för mig, då vet jag exakt vad jag ska göra. Då kan jag liksom i mitt huvud motivera ett visst tempo eller sådär. Så för mig är det bara jätteskönt. Och sen, jag står ju väldigt speciellt. Jag ser ju tyvärr inte skådespelet, men om du frågar orkestern så kommer de säga att jag står där på kontrappan och tittar liksom rakt fram som att det fanns en scen framför mig, fast det är bara en stor stenvägg egentligen. Just för att orkestern står ju så utbrett så att säga, så att jag, om jag vill liksom titta på någon, då vänder jag ryggen mot någon annan, så jag tittar rakt fram. Men i mitt huvud så är det ju liksom en teaterscen jag tittar på och liksom tar hänsyn till. Det är fantastiskt kul hur man kan få en input från hur Arab säger en replik som sen berättar för mig hur snabbt vi ska spela vissa toner efteråt till exempel. Sånt tycker jag både skönt och kul och inspirerande.
Lite vanliga dagliga jobb.
Ja. Det ser väldigt annorlunda ut. Jag är så glad för det här. Jag får träffa folk, brukar säga skoja. Vilket tyvärr inte är en skoj. Jag har ett kreativt författaryrke så att säga, någon situationstecken, det vill säga jag sitter och skriver orkesterarrangemang dygnet runt annars. Vilket ju per definition innebär att man måste vara själv. Vilket jag är väldigt bra på och trivs med. Och sen tar jag igen det big time när det är office hours. Men här får jag ju komma i miljö och träffa folk och interagera med dem. Det låter som jag värsta eremiten, så är det inte. Men det är fantastiskt att skapa någonting tillsammans med andra på det här sättet och även att göra någonting så många gånger också.
Mm.
Mitt jobb går ofta ut på att jag ska leverera en produkt som fungerar första genomspelningen. Och när kanske många inte förstår, men när orkestern spelar ett arie jag skrivit första gången, då ska jag låta helt rätt och nästan klart. Jag tror inte många skulle uppfatta ens skillnaden mot konsert. Då har jag liksom ett bra jobb. Men då får jag bara höra en gång. Här får jag jobba med materialet över liksom, ja, om man räknar från januari då, fram till slutet på april, så är det liksom 4 månader man får jobba med någonting som man har skapat Vilket för mig är fantastiskt. Och sen för mig också att höra hur orkestern tolkar det Oskar och jag har skapat tillsammans olika hela tiden. Och sen är det också intressant hur skådespelarna är väldigt känsliga för, i och med att det är två lag i orkestern, och så hör de väldigt skillnad på de olika lagen till exempel.
Just det.
Så att alla de här sociala aspekterna är för mig extremt stimulerande. Ska jag bära med mig faktiskt. Att det har funkat så bra och alla är så sköna och trevliga. Och musikaliska på alla plan.
Vad ligger framför dig härnäst?
Jag vet faktiskt inte. Välkommen till frilanslivet. Det ligger massor. Det ska bli nationaldagar på Skansen och det ska bli stort Riksförbundet för unga musikanter jubileum. En väldigt stor men hemlig artist ska jag börja jobba med nästa vecka. Och sen så med lite tur så är det en enorm musikalproduktion på gång i höst för symfoniorkester. Och sen ska vi träffas ett gäng och prata om en annan sån produktion idag. Så att jag har det bästa två världar. Frilansmusiken brukar ju sakna att vara ledig. Man är ju aldrig, man får aldrig semester utan man är utan jobb. Men här har jag, tycker jag, ett guldläge att vi gör det här och det är skittrevligt. Och sen så vet jag att det kan vara lite ledig och sen så kommer jag, vet jag att det kommer saker i horisonten. Det är det bästa. Då känner man sig lite ledig.
Ja, verkligen bästa av två världar.
Ja, precis.
Vad ligger framför dig här med saker?
Ja, det är lite samma situation som för dig faktiskt. Frilanslivet, liksom. Man är aldrig ledig. Men nu har jag faktiskt sett till att vara lite ledig och tackat nej till ganska mycket. Det var ett till stort teaterprojekt igång. Men jag kände att det här får räcka med teaterföretag. Faktiskt. Mest också det att jag vill inte vara hemifrån så mycket. Jag bor ju i Skåne så nu har jag inte varit hemma på några månader. Och det har blivit igen 4 månader till borta hemifrån. Liksom. Att vara borta halva året hemifrån är lite segt. Så. Men det som händer härnäst är att jag ska ut på turné med Cardigans. Som gitarrist, ja. Jag åker med att spela gitarr med dem. Så vi ska göra en liten, inte så lång turné, men jag tror 7 spelningar hittills nu i sommar. Så vi ska till Sydkorea i maj redan. Så det är jävligt roligt att få gå från den här världen, som sagt, hänga upp och ner i taket under griskrig, till att spela Erase Rewind för koreaner. Helt underbar
stas.
Värld faktiskt. Och så har jag inga spelningar, inga egna spelningar alls inbokade.
Nej, jag skulle just fråga dig, Motorboy har tagit lite paus ett tag.
Ja, lite. Jag har varit sinnessjukt i flera år nu. Mm. Så det är dags för en liten paus. Också för att hitta vad det är man håller på med. Liksom, faktiskt, på något vis. Så man inte bara mosar på utan att tänka sig för. Men sen har jag en massa andra roligt på gång. I höst så är det ett par stora projekt. Eller ett par roliga projekt som händer. Sen har jag mitt andra band. Pico, som är elektronisk musik. Vi har samlat på oss ett gäng låtar. Så vi tänkte skulle släppa i år och se vad som händer. Så det är också från ena till andra. Liksom. Och sen vill jag ju skriva en symfonisk konsert. Mm. Ja, det hoppas jag går lås. Så som sagt, man är aldrig ledig och nej, alltid ledig.
Ja.
Men det blir ändå lite så här sommarvila i alla fall. För första gången på 10 år. Något sånt.
Då är det väl värd.
Ja, det ska bli skönt faktiskt. Jag kommer ju få abstinensbesvär på en gång. Man kommer åka hem efter det här. Och så kommer det gå 3 dagar så bara... Var det teatersminket?
Ja.
Var det fejkblodet?
Ja, ja.
Var det griskriken?
Ja, exakt. Var det griskriken?
Vi får gå ut och lyssna på Skånes slakterier. Var det min symfoniorkester? Vad fan? Jag har spikat korrar.
Men förra året släppte du en ny skiva.
Ja, precis. Ganska exakt ett år sedan.
Ja, som du var ute och turnerade med då.
Just det. Ja, nu är alla i min stab, eller vad man ska kalla det för, ligger ju på mig nu och vill att det ska bli en till skiva. Fort, liksom. Men fan, man måste veta varför man gör en skiva innan man gör den.
Mm.
Så vi får se vad det blir. Sen vet jag inte riktigt vilket håll man ska ta åt heller. Ja, det är som det är så praktiskt att turnera med. Jag som blir slimma liksom, har så lite utrustning med mig som möjligt liksom. Jaha, det blir 60 pers.
Yep.
Men det hade ju varit en dröm faktiskt. Och det är fortfarande en dröm. Jag har fortfarande inte liksom fått göra en hel konsert så att säga med symf. Men det är nästa dröm. Bocka av.
Det måste jag säga, jag lyssnade mycket på din musik innan vi sågs där. Jag måste ha på fötterna.
Det
hörde direkt att det här liksom filharmoniska har ju alltid funnits med, som jag upplevde det, både melodiska och mycket av det som fanns på Motorboy på Spotify i alla fall.
Just det.
Jag känner direkt att potentialen finns ju, minst sagt. Det är ju bara att göra egentligen.
Det är ju alltid det man har velat göra. Ja, liksom, egentligen. Precis. Sen är det där popramverket, det är ju liksom intressant på ett sätt. Vi skojar ju göra pop och så använda de reglerna.
Ja.
Och samtidigt så är det väldigt skoj att bryta alla de reglerna. I pop är ju allting så att dels får man göra vad som helst och sen så är det ju också så jävla snabbt ramverk. Mm. Man får inte göra någonting för då är man töntig på en gång och det är det som är så roligt. Det är så jävla kul att vara töntig. Det är så roligt att kolla på så här, just man tittar på så här, okej, på Hornstull, vad är absolut hetast just nu? Och så gör man tvärtom liksom.
Ja, absolut.
Det är det roligaste som finns liksom.
Ja.
Faktiskt. Men jag ska nog också nämna angående musiken i den här föreställningen att jag ska inte ta åt mig hela kredden faktiskt. Det finns en kille som har räddat mitt ass ett par gånger, och det är Kalle Serpe faktiskt, som både under den här guldbröllopsscenen och under apsången kallas den för, jag tror inte det är några apor kvar än, men det var apor som började, sen heter fortfarande apsången. Så hade jag bara, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var verkligen så helt tomt, jag har ingen aning liksom. Och så kom han och bara knackade mig på axeln. Du, jag har en liten idé liksom. Och bara styrde upp det liksom. Så han har verkligen räddat situationen också. Och gjort det jävligt bra. Riktigt jävla bra. Så där som jag aldrig skulle kunna komma på själv. Så han ska ha en stor eloge för den här, för jobbet med musiken. Också Micke Andersson, ljud.
Verkligen.
Ljudtekniker, ljuddesigner, han har gjort ett strålande jobb verkligen. Och också räddat Saved My Ass några gånger. För det är ju inte helt enkelt hur man både mickar upp en hel ensemble och en orkester och får alla ljudeffekter och vet, runt i rummet och akustik och jävlar. Så han får slita.
Med humöret på topp. Jag tror jag aldrig sett någon ljudtekniker som var så härlig och nice och trevlig.
Det är fantastiskt.
Men det är ju en väldigt fin ensemblekänsla både på och av, exakt. Alltså alla som jobbar som också är en del av.
Ja, det är inte så, alltså det är inte, det är ju väl, det är inte så, så att det alltid är tvärtom så att säga, men det är ganska sällan det är så jävla fin stämning som det är här på Folkteatern i Gävleborg faktiskt. Mm. Det är inte så ofta man gör ett så här stort projekt och liksom har med sig en handfull nya bästisar efteråt liksom. Det brukar vara att man säger, ja men man ses och man är glad, men det här har fått ett gäng nya riktigt fina vänner.